tillsammans? Kan vi be tillsammans bara för det som är insamlat? Tack Herre Jesus för att du ger oss så enormt mycket goda gåvor. Vi tackar dig för att du har lovat att vi ska ha det vi behöver. Och för att du också ger oss det vi behöver. Nu ber vi för det som är insamlat här idag. Vi ber att du ska välsigna det. Att du ska låta det få bli till välsignelse i ditt rike. Och också låta gåvan få bli en välsignelse i givarens hjärta. Så att vi kan fortsätta att träna på och formas av dig. Till att bli en utgivande och frikostig gemenskap. Som vågar slösa med dina gåvor lika mycket som du slösar med dem. Därför att vi vet att vi är förankrade i dig. Vi ber om välsignelse för det som har varit och det som vi har fått samla in och ge. I Jesu namn. Amen. Gott nytt år. Det har ju redan börjat, så vi får ju säga god fortsättning på det nya året. Den här tiden har ju alltid varit lite speciell för många människor. Vi har haft lite gäster över nyåret här. Så vi har pratat lite grann om hur vi har firat nyår genom tiderna och vad vi har för olika relationer till nyåret. Och det har varit lite olika. En del firar mycket och en del har som en stor sammankomst för familjen. Andra kanske inte firar så mycket. Man tycker att det mest är en dag som alla andra. Men det är skönt att vara ledig och såna här saker. Jag är en sån här som har en tendens att bli lite deppig runt nyåret. Jag vet inte varför. Det har varit mycket så genom tiden. Jag har funderat mycket på varför man... Jag brukar bli lite så där smådeprimerad. Så där liksom. Men det kan vara ganska skönt att få vara lite melankolisk. Så jag brukar ta en chans att gå ut ensam och ta en lång promenad. Och så kan jag jobba igenom året som har varit. Man kan uppmärksamma det som har varit gott. Man försöker gå igenom hela året. Och se det som har varit gott. Och så tackar jag Gud för det. Och så ser man det som har varit riktigt jobbigt. Och så ser jag mycket av det kanske har lagt sig till rätta. Då tackar jag Gud för det. Har det inte lagt sig till rätta, så lämnar jag det till Herren och säger: det här är fortfarande med mig. Ta det. Och så ber jag för det som ska komma. Så gör jag en sån här genomvandring av året. Och då brukar jag må lite bättre. Men vi har alla olika sätt att fira nyår. Men någonting som vi liksom är ganska överens om, det är att vi brukar när vi stöter på varandra så här, så brukar vi säga så där som jag sa nu: gott nytt år. Oavsett hur året har varit bakåt. För en del har det varit ett år av glädje. Det har varit bröllop har firats och barn har fötts och människor har blivit döpta och man har kanske fått nya jobb och nya bilar och allt möjligt som har varit kul som man har fått och köpt och gjort under året. Andra har haft ett tufft år, ett år av kanske sjukdom, kanske ett år där man har förlorat någon närstående, ett år av kamp. På många sätt så skiljer sig åren bakåt. Men vi är överens om att året framåt ska vara gott. Så vi önskar varandra gott nytt år. Och en del av oss ger nyårslöften som handlar om att vi liksom lovar att också försöka göra gott under året som kommer. Det kan vara allt möjligt. Det kan vara saker man lovar att man ska göra, eller saker man lovar att man ska sluta göra, eller saker som man ska... Ja. Men vi vill kunna uppleva ett gott år och vi vill kunna göra gott under året. Och det är överallt i hela världen. Tidningar och media och allt möjligt är överens om det där. Det man inte är överens om, det är vad det där goda är för något. Det är väldigt intressant, för vi kan säga exakt samma saker. Jag kan säga gott nytt år, jag hoppas att det ska bli gott. Och du hör mig säga gott nytt år, men vi har helt olika uppfattningar om vad det goda är. Jag vet inte, jag har tänkt lite på det här. Det fanns ett spel när jag var liten. Det finns nog fortfarande. Det hette Boggle, eller Bogle som man sa i vissa ställen i Sverige, så säger man Bogle. Ifall det är någon som känner igen det bättre då. Men det är små små tärningar. Hallå, hallå. Små tärningar med bokstäver på. Så man lägger in en liten ask och så lägger man på locket och så skakar man runt den där. Och så när man lyfter av locket så ska man på en viss kort tid försöka hitta så många ord som möjligt av de här bokstäverna som ligger huller om buller. Och den som hittar flest bokstäver eller flest ord av bokstäverna vinner. Det är så det går till. Och det där är lite grann av vad som har skett med våran värld på många sätt. Alltså när vi läser i Bibeln om hur det var i början, när Gud skapade världen, så var det just det han gick omkring och sa där, det var, det är gott. Och så tittade han på det här och sa, det är gott. Och så gick han hit bort och så sa han, det är gott. Det var en god ordning. Allt var gott. Herren såg på allt han hade skapat och se, det var mycket gott, sa han. Och så sker det någonting. När synden kommer in i världen så är det precis som att någon tar och lägger locket på det här och så skakar runt allting. Det är fortfarande kvar. Det har inte försvunnit någonting ur lådan. Men allt har kastats omkring. Det ligger huller om buller. Och sen är det upp till var och en att försöka hitta någon slags mening i alla de här gyttret av bokstäver. Och där måste vi helt enkelt säga att vi vet inte längre vad som är gott. Vi önskar det goda, men vi vet liksom inte vad det är. Det blir liksom upp till var och en att lite försöka hitta någon slags mening i saker och ting. Och då så stöter vi på det. Det som verkligen är gott. Men det är väldigt mycket tur inblandat. Det handlar väldigt mycket om vilka omständigheter vi hamnar i. Det handlar om hur vi råkar ha det. Var vi råkar vara födda. Vilka vi råkar känna. Att det blir lite som man kan säga att om vi har en klocka som är trasig, den står still, så är det fortfarande så att 2 gånger om dygnet så har den ju rätt. 2 gånger om dygnet så går den exakt rätt. Men det betyder ju inte att klockan fungerar. Och lite så kan det vara. Alltså då och då så stöter vi på den där riktiga, goda, fullkomliga lyckan. Det som man liksom känner att just det här. Men det är ändå inte riktigt som det borde vara. På 80-talet så hände det någonting med kyrkan i Sverige. Eller i slutet på 70-talet, början på 80-talet om man går tillbaka. Så kom det in en strömning. Den hade funnits länge men då började den få fäste. Som handlade om att säga att människor, gemene man sådär, förstår nog inte riktigt vad det innebär att Jesus är Herre och frälsare. Det är svårt för människor att förstå att Gud har dött för våra synder och så vidare. Men alla förstår rättvisa, barmhärtighet och kärlek. Alla förstår barmhärtighet, rättvisa och kärlek. Så därför om vi pratar om de sakerna, om vi börjar arbeta för de sakerna, då kan vi nå många fler och då kan vi tillsammans arbeta för en bättre värld. Så det kom in en ganska stark strömning där. Slutet på 70-talet, början på 80-talet blev stark i Sverige. Problemet med det här, det var som en kristen företrädare gick ut och sa då. Problemet med det här är att jag vet inte, sa han, om alla vet vad barmhärtighet och kärlek och rättvisa är. Men jag vet att jag har ingen aning om vad barmhärtighet, kärlek och rättvisa är annat än det jag ser i Jesus Kristus. Alltså om det inte var för Jesus Kristus så skulle de där bara vara ord. Det skulle inte betyda någonting. Det som är rättvisa för en person är inte rättvisa för en annan. Vi kommer inte överens om vad kärlek är. Det enda vi vet är det vi har sett i Jesus Kristus. Alltså det vi kan sluta oss till är att vi vet inte vad det goda är. Det måste uppenbaras för oss. Därför att det är någon som har lekt boggel med hela världen. Och då kommer vi till den här texten som vi läste lite snabbt tillsammans idag. Paulus i Romarbrevet 12. Han skriver två korta verser omkring det här. Och i de här verserna så skickar han med sig, så är det två saker som jag skulle vilja skicka med som tips. Tips på hur man får ett gott nytt år. Tips som Paulus skickar med till sina vänner som levde i samma värld som vi lever. Det såg annorlunda ut, men grundförutsättningarna var på många sätt de samma. Det vill säga, det fanns en väldig massa uppfattningar om vad som var rätt, vad som var sant och vad som var gott. Vad man skulle sträva efter. Och då skickar Paulus med två stycken tips på ett gott nytt år. Som jag vill skicka med idag. Det första rådet som han ger, det ger han i vers 1. Kapitel 12, vers 1. Därför ber jag er bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara er andliga gudstjänst. Det här är det första tipset. Vill du ha ett gott nytt år, så ge det åt Gud. Det var en kille som jag kände lite grann tidigare. Han var väldigt förtjust i prylar. Tyckte om nya tekniska grejer. Och han var och köpte en kamera in i Vänersborg. Men när han skulle köpa kamera så köpte han ju inte bara en vanlig kamera. Han läste på och försökte hitta grejer. Och så köpte han en riktig sån här avancerad proffskamera. Det bästa av det bästa. Det som proffsfotograferna använde. Han var ju ingen proffsfotograf. Men han gillade det där tekniska. Han tyckte, jag har råd med det bästa, då köper jag det bästa. Och sen så fick han köpte kameran och höll på och tog kort här och var. Försökte fotografera, men det blev liksom aldrig bra bilder av det. Skärpan var konstig och det blev liksom, motiven var skumma. Och jag vet inte, han fick aldrig några bra bilder. Så han gick tillbaka till slut till den här affären i Vänersborg. Och så sa han att han klagade på kameran. Han sa, jag vet inte om det är något fel på den. Alltså, men bilderna blir inte bra. Och då fick han till slut ett sånt här råd av han som jobbade där. Han sa det att det finns någonting du kan göra för att få bra bilder. Ge kameran till någon som kan hantera den. Sa han. Ge kameran till någon som kan hantera den. Och det är lite det som Paulus säger. När världen är som den är. Allting är omkringkastat. Det var någon som berättade om det där liksom bilden av våran tid. Att det har, som en affär där det har varit inbrott. Man har inte tagit något. Man har bara flyttat runt alla prislappar. Så att det som är värdelöst blir värdefullt. Och det som är värdefullt blir värdelöst. Och när det är så där. Det är svårt att navigera. Det är svårt att se vad som är gott. Så säger Paulus. Ge ditt liv till någon som kan hantera det. Det bästa du kan göra för att få ett gott år är att ge ditt år, ge ditt liv till någon som kan hantera det. Bär fram era kroppar som ett levande, heligt offer till Gud. Så gå fram med allt som man är. Allt jag kan. Allt jag gör. Och som jag tycker om att göra. Min tid som jag har. Han går fram och så ger det till Gud och säger. Ta det. Det är ditt. Gör något gott av det. 2016. Det andra rådet som han ger. Om det första är. Ge ditt år till Gud. Så kan man säga att det andra handlar om att ta emot det av Gud. Han säger i vers 2, säger han, anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott behagar honom och är fullkomligt. Alltså här är den här grundprincipen igen. Vi vet inte vad det goda är. Vi måste få det uppenbarat för oss. Och det sker inte som man skulle kunna hoppas när man läser den här texten. Inte genom någon slags, det man kallar för en esoterisk upplysning. Alltså det är inte bara att Gud slår på en lysknapp och så fattar du allt hur det hänger ihop. Så du ser vad som är gott och rätt. Han säger inte att han vill göra så att vi vet, att han vill så att säga ge oss ett paket av vishet så att vi vet vad som är Guds vilja. Utan han säger att han vill förnya våra tankar så att vi kan avgöra vad som är Guds vilja. Och det är en skillnad. Därför att om man bara slår på den där lysknappen så vi vet vad som är gott, då är vi färdiga med det. Då är det den här bilden av att som ofta dyker upp och som de hade jätteproblem med, framförallt lite senare i den kyrkans historia där i början. Den gnostiska tanken på att det var några få utvalda som hade fått den fullständiga visheten. Och de visste allt. Och de skulle trycka undan alla sina egna tankar för att ta emot det som bara var från Gud. Och vi har också den där tendensen ofta att liksom känna den här tanken om att jag vet inte om det här är mina tankar eller Guds tankar. Så jag vågar inte gå på det här. Jag vågar inte göra någonting. Tänk om det är från mig. Tänk om det här bara är mina tankar, inte Guds tankar. Och då tänker jag så här, men vad gjorde du precis om du gjorde det som stod här? Bär fram er själva som ett offer till Gud. Det vill säga, du har gett dig själv. Du har gett dina tankar till Gud. Du har bett honom komma in i ditt liv. Hans tankar ska råda. Du har gett allt vad du är till honom. Tog han emot dig? Ja. Det är någonting som jag verkligen vill trycka på. Förakta inte ditt förstånd. Gud har gett dig ditt förstånd. Alltså, vår tro är inte en sån här tvådimensionell plansch som säger gör det här, gör inte det. Det är gott och det är ont. Utan det handlar om är ett relation med Gud. Alltså när människor kommer till Jesus. Alltså skulle vi vilja ha det enkelt, vilket vi ofta vill, då skulle vi anamma en ideologi som kan vara tydlig på den punkten. Säga det här är bra, det här är dåligt. Det här är mörker, det här är ljus. Men när människor kommer till Jesus och ställer frågan vem är min nästa? Så säger Jesus, ja, det var en man som var ute på resa från Jerusalem till Jeriko. Så blev han överfallen av några rövare. Ja, visst, det är en jättefin berättelse, men vem är min nästa? Jag måste få reda på vem som är min nästa. Ja, så kom det en präst där och gick förbi. Aha. Och sen kom det en levit, han gick också förbi. Och till slut så kommer det en samarier. Och han tar hand om honom. Ja, det är en jättefin berättelse, jättebra, lite underlig, men visst. Men vem är min nästa? Ja, vad tror du? Alltså Gud gör det inte lätt för oss. Men det handlar om det här. Han slår inte på lysknappen och säger så här allting bra. Men han säger, om du vill låta mig göra det så vill jag förnya dina tankar. Inte ersätta dina tankar, men förnya dina tankar så att ni kan avgöra vad som är min vilja. Alltså att avgöra någonting kommer av att man har prövat det. Man har fått verktyg att jobba med det. Vi prövar det mot Guds ord. Vi prövar det i bön, vi prövar det mot våra erfarenheter, vi pratar med varandra om det och tillsammans kan vi avgöra, komma fram till vad som är gott och fullkomligt. Och när vi har gjort det så inser vi att det var en gåva. Det var en gåva ifrån Gud. Fast att vi har lagt ner hårt arbete på det, så har vi inte producerat det, utan vi har fått det. Så om det första tipset är ge ditt år och ditt liv till Gud, så blir det andra tipset ta emot ifrån honom. Ställ dig framför honom och säg: Herre, ta mina tankar, ta mina funderingar och förnya mig så att jag kan avgöra vad som behagar dig. Vad som är gott och fullkomligt. Och det är det som vi också vill göra här idag. Vi vill kunna erbjuda den möjligheten. När vi ska fira nattvard här om en liten stund, så är det ett uttryck för den här dubbla gåvan. När vi går fram för att ta emot nattvarden, så bär vi fram oss själva. Vi tar en stund att liksom samla ihop oss. Och sen bär vi fram oss själva inför Gud. Allt det som är jag. Allt det jag kan. Allt det jag vill kunna. Mina tankar, mina drömmar, min rädsla. Allt som gör mig till mig. Så ger jag det till honom. Jag bär fram mig själv som ett heligt offer och säger: Herre, ta emot mig. Och gör något gott av 2016. Och samtidigt så får jag ta emot det han ger. När han gav det yttersta offret, sin kropp och sitt blod. Så att vi kan få förnyas till vår människa. Alltså när vi går härifrån från nattvardsbordet, så är vi nya på det sättet. Vi har tagit emot Kristi kropp. Hans blod flyter i våra ådror. Det är en utmaning till oss. Jag tror att vi behöver tänka på vad vi gör. Därför att efter att jag har gett min kropp till Herren, så finns det saker jag inte kan göra med den kroppen längre. Då finns det saker som jag måste stanna upp och tänka: det här är inte min kropp. Jag kanske inte kan göra vad som helst med den. Och mina tankar som jag hör kommer också att vara sådana som jag kanske inte alltid hade velat att de skulle vara. Det kan hända att jag dyker på saker, tankar ifrån Herren som jag kanske hade trivts rätt bra utan. Men om vi vågar göra det, om vi vågar ge vårat år, våra liv till Herren på nytt idag, om vi vågar bjuda in honom att förnya våra tankar, så tror jag att vi kommer att få se någonting 2016. Vi kommer att få se det som är gott, det som behagar Herren. Det som är fullkomligt. Därför det finns här. Det har skakats runt. Men det har inte försvunnit. Det finns fortfarande omkring oss. Det som Herren har sett och sagt. Det är gott. Det är mycket gott. Det handlar bara om att få en blick. Att kunna se det. Så vi ska ta en stund nu när vi förbereder oss för att gå in i nattvarden. Vi ska sjunga en sång tillsammans, nummer 280. Jesus, min Herre. Och medan vi sjunger den, så får vi också ställa det här siktet lite grann. Vi förbereder oss på att fira nattvard. Och är det så att du känner att du vill göra detta, så gör det frimodigt. Känner du att det här är inte något, ett steg som jag kan ta idag, så sitt kvar. Var inför Herren. Och låt honom verka i dig. Vi sjunger tillsammans nummer 280. Och förbereder oss på Herrens nattvard.